السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Den andra lektionen i tafsir på surat Rahman. Vi börjar med att lyssna på de ayat vi ska gå igenom bi idhnillah ta'ala.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون إماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
ما شاء الله سورة الرحمن وبي stannade i förra veckan förra lektionen vid vers 26 kullu man 'alayha fan att allt Allah azza wa jalla säger att allt på jorden ska förgå fan försvinna dö ut wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram men din herres ansikte förblir i evighet i sin majestät och i sin härlighet fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Vi läser ifrån Tafsir Ibn Kathir lite förkortat och lite andra tafsir. Och Ibn Kathir nämner här att Allah Azza wa Jal berättar att alla på jorden ska förgå och kommer att dö. Allt på jorden kommer att dö och kommer att förgå. Och så också alla som är i himlen. Illa man sha Allah, förutom de som Allah undantar från detta. Och inget och ingen kommer att finnas kvar förutom Allah, Dhu al-Wajh al-Karim, För Allah subhanahu wa ta'ala är den som aldrig dör. Han är el-hay, alladhi la yamutu abada, den evigt levande som aldrig kommer att dö. Och ni vet ju att det är ett av Allah al-Jalils namn, el-hay. El-hay, den evigt levande. Och här nämner då Allah al-Jalil att allting kommer att dö på jorden. Det nämns från vissa av sahaba radiyallahu anhum att Allah kommer att säga till dödsängen: ta livet på alla som finns på jorden. Och sen finns vara, och sen säger han då: ta livet på alla änglar förutom Jibril, Mikael och de som bär hans tron. Och sen säger han till honom: ta deras liv också. Och sen är det bara Allah och dödsängen kvar, och då säger Allah till honom: dö. Eller du också dö. Och då är det endast Allah Azza wa Jal kvar. Och sen kommer Allah Azza wa Jal att återuppliva skapelsen. Ja. Och Ibn Kathir nämner också här som ett bevis på Allahs namn Al-Hayy, den dua som är berättad där man säger: ya Hayy, ya Qayyum, ya Badi'u Samawati wal-Ard, ya Dhal Jalali wal-Ikram, la ilaha illa anta, bi rahmatika nastaghith, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. Och den känd dua som finns med lite olika formuleringar, den kanske mer kända är: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Och den ska man säga 3 gånger på morgonen och på kvällen, väldigt väldigt stark och mäktig dua där man söker hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så här nämner Allah Azza wa Jal att allt kommer att förgå förutom Allah Azza wa Jal. Och det liknar versen då Allah Azza wa Jal säger: kullu shay'in halikun illa wajha, allt kommer att förgå förutom hans ansikte. Och då Allah Azza wa Jal här nämner hans ansikte, så talar han om sig själv, hans essens. Och ansiktet är det noblaste. Yani hela Allah kommer självklart att yani bestå i all evighet. Och Allah Azza wa Jal beskriver i denna aya sig själv och hans ärofulla ansikte med att det är Karim. Då Allah Azza wa Jal då säger här: Dhul Jalali wal Ikram, att Allah Azza wa Jal är Dhul Jalal wal Ikram. Yani huwa ahlun an yujal fala yu'sa wa an yuta' fala yukhalaf. Som yani det betyder då att Allah Azza wa Jal, han är ahlen, det vill säga han är den som förtjänar att värdas och att inte trotsas. Den som förtjänar att lydas och att inte syndas mot. Yani Allah Azza wa Jal är Dhul Jalal wal Ikram. Och vissa säger också här: el-Ikram, den som ärar sina tjänare. Yani Allah Azza wa Jal yukrim, han ärar sina tjänare, hans awliya, och upphöjer dem och belönar dem med det bästa. Och Allah nämner också andra verser i Koranen att de sanna troende som strävar efter Allah Azza wa Jal strävar efter Allah Azza wa Jals ansikte. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Yani var tålmodig tillsammans med dem som åkallar deras herre på förmiddagen och eftermiddagen och söker hans ansikte. Yani söker Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs välbehag, Allahs belöning och så vidare. Och Allah lämnar också om al-mutasaddiqin, de som ger sadaqa: innama nut'imukum li wajhillah, att vi matar er endast för, yani vi söker Allahs ansikte, vi söker Allah azza wa jal, yani att komma nära till honom. La nuridu minkum jazaa'an wa la shukura, vi vill inte ha tack eller någon belöning av er. Och det är viktigt när man ger sadaqa, som mashallah många gör nu i Ramadan, att man alltid rannsakar sin uppriktighet. Varför ger jag sadaqa? Vad är syftet med att jag ger sadaqa? Det ska vara helt rent, att du ger det för Allahs skull, inte att du söker någonting världsligt. Och ett fel som vissa gör när de ger sadaqa, att de söker någonting världsligt tillbaka. Ja, vi vill inte ha varken tack eller belöning. När du ger sadaqa, du ska inte ens förvänta dig att personen säger tack. Du ska inte bli arg om man inte gör det. Alltså du ger för allas skull. Inte för att han ska tacka dig och prisa dig och tala gott om dig. Och du ger inte heller för att han ska ge någonting tillbaka till dig. Det är också fel avsikt. Till och med så pass att Ibn Taymiyyah säger att du ska inte ens säga till personen du ger sadaqa, gör dua för mig. Det är jättevanligt att man gör så. Han säger, mashallah, vad kan jag göra för dig? Gör dua för mig, eller? Säg ingenting alls. Inshallah, han gör dua för dig. Men kräv inte det som en gengäld. Jag ger sadaqa för att du ska göra dua för mig. Då har du inte gett honom en villkorsröst. Du har satt som ett villkor. Jag gör någonting för dig, du gör någonting för mig. Jag gör någonting för dig, jag vill inte ha någonting från dig. Sen om han gör dua för dig eller han ger någonting, gåva tillbaka till dig. I framtiden, det är en annan sak. Men i stunden, du söker ingenting från denna individ. Utan du söker bara Allah Azza wa Jalls välbehag. Och det här namnet, Dhul Jalal wal Ikram, det är ett namn som är murakkab. Det är, heter på svenska, sammansatt. Det är uppbyggt av två namn. Tayyib, Arhamur Rahimin, Dhul Jalal wal Ikram, Al-Hayyul Qayyum och så vidare. Namn som hänger ihop. Och Dhul Jalal wal Ikram är ett av de mäktigaste namnen. Och då har nämnts i en hadith, som Sheikh Albani håller att vara autentisk, att när ni gör dua, så var ihärdiga, eller vad kan man säga, kämpa, repetera ofta dessa namn, Dhul Jalali wal Ikram, eller det är större chans att din dua blir besvarad. Och därför också hadithen där mannen åkallade Allah med vissa av Allahs namn, och så sa profeten alaihissalam att mannen har åkallat Allah med hans namn, eller Ismul Adam, det mäktigaste namnet, med vilket han besvarar om han åkallas. Och i den duan så nämnde mannen Ja Dhul Jalali wal Ikram. Så det finns en chans att det är ett av Allah Azza wa Jalls mäktigaste namn. Som om man åkallar Allah med kommer man att få det man ber om. Och därför är det bra att man ständigt i sin dua gör denna Ya Dhul Jalali wal Ikram. Att man åkallar Allah Azza wa Jall med dessa mäktiga namn. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Ahlul Ard, jordens befolkning, kommer alla att möta samma öde. Och det är döden. De kommer att föras till Darul Akhira, det kommande livet. Och där kommer Dhul Jalali wal Ikram att döma mellan dem i rättvisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Så vilken av er allmäktiga herres verk vill ni båda då förneka? Och vi sa att den här versen repeteras i den här suran 31 gånger. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Repeteras 31 gånger. I syftet av att påminna oss om Allah Azza wa Jalls gåvor till oss. Ska vi förneka något av Allahs tecken? La wallahi. Kan vi förneka något av Allahs tecken? Nej, det kan vi inte. Kan vi ersätta Allahs gåvor för oss? Nej, det kan vi inte. Utan vi ska ständigt vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Att allt som befolkar himlarna och jorden är beroende av honom. Jag frågar honom varje stund. Är han verksam och ingriper i allt som sker? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Här säger då Allah Azza wa Jalla yas'aluhu. Allt mellan himmel och jord frågar honom dagligen, hela tiden. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Att Allah Azza wa Jall är ständigt verksam. Yani ständigt upptagen. Och då nämner här Ibn Kathir att Allah Azza wa Jall berättar här om hans rina. Hans yani fullständiga, totala rikedom. Och att han är oberoende från alla andra. Och att alla är beroende av honom i alla stunder. Och att de ständigt med sitt tal frågar honom eller med sitt agerande. Och att han alltid är upptagen och verksam i att tillgodose människornas behov och att sätta ödet i verket. Eller människan frågar ständigt Allah Azza wa Jal. De troende som ulama nämner frågar Allah bilisan al-maqal. De ber Allah, ja Allah ge oss si och så. underlätta för oss i oss och skydda från oss i oss. Det här är en form av förfrågan. Den andra formen av förfrågan är sual al-hal, att man i sitt agerande, i sitt liv, yani uttrycker ett behov av någonting. Det är också en form av fråga till Allah Azza wa Jal, vars yani, behov Allah Azza wa Jal tillgodoser. Och det här nämns från Mujahid, från Ubayd ibn Umair, att i tafsir på den här versen, att den yani, det agerande och verksamhet Allah Azza wa Jal ständigt är upptagen i, är att besvara folkets dua. Att ge till dem som frågar. Och att underlätta för dem som har det svårt. Och att ge bot och hälsa till dem som är sjuka. Och det nämns liknande från Salaf. Att avlägsna sorg från dem som är bekymrade. Att göra dem sjuka friska. Att göra dem fattiga rika. Att göra dem rika fattiga. Att ära vem han vill, att sänka vem han vill, att ge kungadöme till vem han vill, att ta bort det från vem han vill och så vidare. I allt som sker i skapelsen är det Allah Azza wa Jalla som styr. Se till att det ska hända. Allting är redan förutbestämt i ödet. Det skrevs ner 50 000 år innan Allah skapade allting. Och Allah yani, ständigt låter dessa saker ske på rätt tid, på rätt plats, för rätt människa. Så han är ständigt yani, verksam i att göra det han gör Azza wa Jal. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala sanafrugu lakum ayyuha al-thaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Inom sin lång tid så ska vi ställa er till ansvar. Ni mujrimin, yani varelser av båda slag, det vill säga människor och jinn. Här nämner Ibn Abbas i tafsir på den här versen att det här är en wa'id, yani ett hot från Allah Azza wa Jal till människorna. Och inte att Allah Azza wa Jal nu är för upptagen eller distraherad att kunna göra detta. Yani Allah säger här inom i sinom tid, yani när tiden kommer så ska vi ta itu med er. Yani då ska ni få se, vi ska döma mellan er. När tiden kommer. Så kan man säga som människa, jag har inte tid just nu, men när jag har tid jag fixar det, eller hur? Just nu är jag upptagen, jag sysslar med någonting annat. Och det här är inte yani, det som menas med versen. Allah är aldrig distraherad från någonting att göra någonting. Yani subhanallah, Allah Azza wa Jal styr här över 7 miljarder människor. Och jinnerna är med. Taib. Och tillgodoser alla deras behov. Allt, varenda liten sak. För att inte ens tala om naturen, djuren, varenda liten mygga ska få sin lilla andel av livsuppehälle. Eller hur? Varenda liten fisk i havet. Allt är under Allah Azza wa Jalls styre. Och Allah Azza wa Jalla har allt under full kontroll, subhanallah. Så det är inte så att han nu är för upptagen med att straffa de som syndar, att straffa de som trotsar och förnekar och härdar, utan de kommer att få saker och ting uppskjutet till domedagen. Och då kommer Allah Azza wa Jalla att döma mellan dem. Ja. Och därför säger Imam al-Bukhari en i tafsir på den här versen: Sayuhasibukum la yushghiluhu shay'an shay'. Att Allah kommer att döma er och ingenting distraherar honom för någonting annat eller gör honom upptagen för att kunna göra någonting annat. Och det här är ma'ruf, det är välkänt på arabiska språket att man kan säga så. Att man säger jag ska ta itu med dig. Även om du är upptagen så kan du säga så. Jag ska ta itu med dig senare. Att det är en form av hot. Du ska få se. Din tid kommer. Du och jag, vi löser det här. Eller hur? Så att samma sak här. Och Allah säger här då: Ayyuha al-thaqalan. Al-thaqalan. Kommer ni ihåg vilka de var? Vem är Thaqalan? Al-insu wal-jinn. Det är människor och jinn. Det kallas för Thaqalan. Och det sägs, Allah alam, enligt vissa som Bagawi nämner, det kommer från ordet thuqul, som betyder på arabiska tyngd. Att det är vi människor och jinner som tynger jordens yta. Eller hur? Vi går på jordens yta och tynger. En annan språklig tolkning är att det är vi som är tyngda med synder. Änglarna och djuren har inga synder. Det är bara thaqalan, människor och jinner, som bär på synder. Hänger ni med? Så, ja. Och då har nämnts i även andra hadither just beviset, om någon skulle fråga men vad är beviset på att thaqalan här då betyder människor och jinner, så har det nämnts i hadithet sahih att profeten a.s.w. då han talade om straffet i graven och skriket som kommer från personen som torteras i graven, så sa han yasma'uha kullu shay illa thaqalin, allt förutom jinner och människor hör hans skrik, allt förutom thaqalin hör hans skrik. Och en annan hadith, en exakt samma hadith, en annan formulering, illa jinn wal ins, förutom jinner och människor. Så den riwayan förklarar den riwayan. Ja. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter här: Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bis-sultan, fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Och ni människor och jinner, tror ni att ni kan fly bort genom himlarna och jordens yttersta gräns utan, ja, ni tror ni det, så fly. Men ni kan inte fly annat med en fullmakt från Allah. Här kommer också en tahdid, yani en varning. Allah azza wa jalla skrämmer här människan. Tror ni att ni kan fly från Allahs beordring och hans öde? Nej, Allah är muhit. Men Allah omsluter er. Ni har ingen som helst möjlighet att fly undan Allah azza wa jallas makt. Ni kan inte fly undan Allahs dom på domedagen. Var ni än finner kommer ni att omslutas och omfattas av Allah azza wa jallas styre. Och han säger Ibn Kathir att den här varningen syftar till domedagen, eller mahshar, återuppståndelsen, då människorna omringas av änglar som står uppradade. Varje, yani armé av änglar är uppradade i 7 rader som omringar människan från alla håll. Yani framifrån 7 rader, bakifrån 7 rader, vänster och höger 7 rader. Var ska du fly? Kan du fly någonstans? Kan du inte göra. Subhanallah. Illa bis sultan, förutom med en fullmakt eller tillstånd från Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger, yaqulu al-insanu yawma idin ayna al-mafar. Och människan kommer den dagen att säga till sig själv, vart är idag min tillflykt? Vart ska jag fly? Kalla la wazar. Idag finns inget skydd, finns inget tillflykt. Ila rabbika yawma idin al-mustaqar. Yani till din herre är idag den platsen där du kommer att stanna. Och Allah, han nämner också versen där Allah säger وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيِّئَاتِ, och de som tagit på sig synden, جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا, kommer att straffas, yani baserat på de synder som de har gjort. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّ, och de kommer att omslutas eller förnedras av yani mörker, förnedring, och de har inte från Allah någon beskyddare. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ, så som deras ansikten yani på domedagen kommer att vara, så som att de är yani täckta av nattens mörker. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, och de är eldens folk och där kommer de att vara för alltid. Ja. Så här säger då Allah azza wa jall, vart ska ni fly? Och det här versen kan även vara generell. Det kan vara i dunya och i akhira. Därför säger vissa i tafsir som al-Baghawi, yani Folk som försöker fly från döden till exempel. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Då kommer hinna i kappen. Kan någon människa fly från döden i detta liv? Har någon lyckats göra det genom mänsklighetens historia? Det går inte. Du kan inte fly från döden. Du kan inte fly från ödet. Du kan inte fly från Allahs straff. Vad som är bestämt kommer att komma till dig. Även om du skulle vara inlåst i det starkaste fortet och skyddsrummet i världen, så kommer det som Allah har skrivit att drabba dig i detta liv och i graven och på domedagen. Det finns ingen undanflykt från Allah. Försök fly om ni kan fly. Försök gå igenom himlarna till någon annanstans där Allah inte bestämmer. Det finns ingen sådan plats, utan allting är under Allah Azzawajals styre. En fa'ida, Ibn Uthaymin nämner här i tafsir, att Allah i den här versen talar om att fly genom himlarna och jordens yttersta gränser. Tayyib. Vi ser ordet här på arabiska. Min aqtaris samawati wal ard. Tayyib. Vissa försökte göra tafsir här och säga att här är ett mirakel då Koranen talar om att folk ska bege sig ut på rymdresor. Och det är väldigt långsökt. Väldigt, väldigt långsökt. Versen har ingenting med saken att göra. Nej, Sheikhen säger, det är ett faktum. Folk har gett sig ut i rymden. Men bara för att folk har gjort det betyder det inte att det måste stå i Koranen. Hänger med? Och bara så att dra den parallellen, det är helt fel. Och varför också? Versen är inte informativ berättelse om fakta, någonting som kommer att hända. Utan versen är tahdid, som vi sa. Det är en varning. Kan ni, varsågod, ge ut, yani, gå förbi Allahs makt. Det handlar inte om att människan ska ut i rymden. Förstår ni? Så att den är helt felaktig. Och sen, även versen handlar om yani aqtar, yani, vad säger man? Utanför himlarna. Yani utanför himlarna har dagens astronauter begett sig förbi Allahs himlar. Alla, vi snuddar på i början av den lägsta himlen. Det är universum, galaxen, Milky Way, jag vet inte vad. Allt är bara snudda på lägsta himlen. Så att tala om att ge sig ut till ens andra himlen, det finns inte ens med på kartan. Nu vet du själv hur astronauter pratar om de här små planeterna som ligger nära oss. Åka till Mars, det tar hur många år? Ni ser så många år. Åka till den närliggande planeten. För att inte ens tala om andra galaxer och så vidare. Det skulle behöva tusentals, miljontals år för att färdas. Och det är bara lägsta himlen igen, som han handlar om. Och det är en viktig sak som kyrkan här tar upp. Och det är att man ska vara väldigt försiktig med att komma med såna här konstiga tafsir. Att säga om det här står i Koranen. Och sen kanske någon läser om det är fel, språkligt fel. Det stämmer ju inte. Även tafsir, det är ingen som har sagt så här. Och då framstår man som ett fån. Och kanske till och med om man försöker använda det som ett argument, ja, ni får folk att tro att Koranen inte stämmer. För det kommer med felaktig fakta. Hänger ni med? Så man ska vara jätteförsiktig med att tala om Koranen utan kunskap. Då gör man tafsir, den uppenbara betydelsen av versen. Nej. Vad har profeten liksom sagt om versen? Vad har Allah sagt om versen i andra verser? Vad har Salaf sagt? Sahaba radiyallahu anhum och så vidare. Men att komma med såna här falsafa och försöka länka alla vetenskapliga forskningar och Nobelpris till en vers i Koranen och så vidare, det här är takalluf. Det här är att överdriva religionen. Och så ska man inte göra som muslim. Alhamdulillah. Koranen är tydlig för den som söker tydlighet, för den som söker kunskap. Och det sägs också här en till tafsir på versen. Och det är i form av kunskap. Att vi människor och vi jinner kan inte omfatta kunskapen om vad som finns i himlarna och på jorden förutom med en sultan. Förutom med en tillåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga att allt vi vet, vet vi för att Allah har låtit oss veta det. Och vi kan inte få kunskap om någonting som Allah inte givit oss kunskap om. Och den tafsiren är också korrekt. För det är fakta. Så är det bara. Vi vet inte mer än vad Allah azawajal har lärt oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِنَ النَّارِ والنحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ni blir då måltavla för strömmar av eld och smält koppar och ingen ska komma till er hjälp. Ja, den där versen är relaterad till versen innan. Om ni skulle försöka fly så kommer människan, som Ibn Kathir här säger, att omringas på domedagen. Ja, ni försöker ni fly på domedagen så kommer änglarna och Zabaniya att föra er tillbaka genom att skicka på er lahab min al-nar wa al-nuhas al-mudab. Alaikum litarji'u, yani flammor av eld och koppar, smält koppar mot er för att föra er tillbaka. Och det sägs här i den här versen att ordet ska vi se här, shuwab betyder då här yani flammor utan rök. Nuhas sägs här betyda yani typ som eldflammor. Och nuhas kan också på arabiska betyda yani smält eller koppar. Alla kulihal, det är någonting som änglarna då kan använda för att sätta folk på plats på domedagen. När någon försöker fly kan det komma som en eldflamma och föra dem tillbaka, stoppa dem, hindra dem och föra dem tillbaka till den platsen där de ska befinna sig på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Och den dagen då himlen spricker och färgas ljusröd som olja eller som ett skinn som man har oljat in. Allah säger i den här versen att himlen kommer på domedagen att spricka. Fa'idhan shaqqati as-sama. Och Allah har nämnt det här i flera liknande verser i Koranen, som här Ibn Kathir säger, wa shaqqati as-sama fa hiya yawma idhin wahiya. Att himlen kommer på den dagen att spricka och den kommer att vara skör, den kommer brista. Och då Allah säger wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil-ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila. Och den dagen då himlen kommer att spricka som i moln, bilvamam, och änglarna kommer att komma ner gradvis. Och himlen här beskrivs med att den kommer vara wardatan kaddihan. Det kommer att vara ward. Och ordet ward betyder på arabiska vad? Rosa, eller hur? Ward. Och det betyder också ros. En ros eller rosa. Tajib. Så han säger här, yani himlen kommer att smälta så som metall, fedda eller silver smälter. Och kommer att få någon sån här yani smält färg som rosa-aktig eller som någonting som är insmult av någon rosa-aktig olja. Och han nämner också även att himlen kan på domedagen ha olika färger, att det här är ett stadie som himlen kommer att genomgå på domedagen. Och vissa av salaf sa då hul adim al-ahmar, rött skinn. Att himlen kommer på domedagen vara som rött skinn. Så rosaaktigt, som oljeaktigt, smält metall eller som ett rött skinn. Wallah alam. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter. فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Att den dagen ska ingen fråga ställas till vare sig människa eller jinn, yani om deras synder. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Vad menas med att Allah här inte kommer att fråga människor och jinner på domedagen om deras synder? Vad menas med detta? Han säger här Ibn Kathir att det här är som då Allah Azza wa Jalla säger: "Hada yawm la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fay'tadhirun." Den här dagen kommer de inte tala och de kommer inte heller tillåtas att komma med ursäkter. Och han säger att det här är i ett tillstånd och inte i alla tillstånd. För det finns på domedagen tillstånd där Allah Azzajal kommer att fråga ut människan om vad hon har gjort för någonting. Som då Allah Azzajal säger, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vi kommer att fråga dem vid din Herre på den dagen om allt vad de har gjort. Och därför säger Qatada tafsir på den här versen, vad menas då med att Allah inte kommer att fråga människor och jinner om deras synder? Han säger att de har redan efter detta, eller de har redan då, redan utfrågats. Och Allah kommer att försegla deras munnar. Och deras händer och fötter kommer att vittna mot dem. Det är en tafsir. Så här är en viktig sak att förstå. Domedagen är lång. Hur lång är domedagen? 50 000 år. Och det finns många scenarier som utspelas på domedagen. Till exempel det nämns att vissa kommer att återuppstå blinda. Och man kan förstå vissa verser att de kommer att se vissa saker. Så finns det någon motsägelse? Nej, det kan vara att de är blinda under en tidpunkt och de kan se en annan tidpunkt. Hänger med? 50 000 år är olika faser, olika straff som människan kommer att genomgå på domedagen. Och samma sak här. De kommer frågas och det kommer en tid då de inte längre kommer att frågas. För de har redan utfrågats. De kommer att frågas och sen är det bara deras kroppsdelar som vittnar mot dem. Ibn Abbas säger i tafsir på versen, de kommer inte frågas, har du gjort si och så? Utan de kommer att frågas, varför har du gjort si och så? Allah vet redan vad de har gjort. Så att fråga, har du gjort si och så? Finns det ingen nytta i. Förutom att få dem att erkänna och vittna mot sig själv. Utan frågan är snarare, varför gjorde du si och så? Och det är också en viktig sak för oss att tänka på. Att du kommer inte bara frågas på domedagen om vad du har gjort, utan du kommer att frågas om varför du gjorde det du gjorde. Varför gjorde man synderna? Varför gjorde man inte sin salat? Varför klädde man sig inte islamiskt? Varför gjorde man de saker Allah har förbjudit och så vidare? Och man kan ju försöka förbereda ett svar, men det finns i slutändan inget svar att förbereda till Allah Azza wa Jalla om man har syndat. Eller hur? Finns ingen ursäkt. Finns det någon ursäkt? Det finns inte. Så toba, toba. Har man gjort någonting fel? Be Allah Azza wa Jalla om förlåtelse. För det finns inga ursäkter som vi läste i versen här innan som kommer att gynna människan på domedag. Subhanallah. Mujahid sa också i tafsir på versen att en mujrimun, som här alla nämner, inte kommer frågas. De behöver inte frågas ut av änglarna, för de känns igen. Genom änglarna behöver inte fråga vem som är mujrim på domedagen, för de har sina simat, eller de har sina igenkännetecken på vilket man känner igen dem. Och Ibn Kathir nämner också, det kan vara då de förs till elden. Domedagen är slut, de har frågats ut, man har vägt deras gärningar, de har fått sina böcker och allting. Och de då förs till elden, då finns det inte längre något behov av att fråga om vad de gjorde i detta liv och deras synder. Utan de förs till helvetet och kastas in i elden. Och Allah säger då här, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. Att el-mujrimun, de kriminella, el-mushrikun kommer här att kännas igen med deras simat, yani igenkännetecken. Ej, bi alamat tadhharu alayhim, med tecken yani som kommer att synas på dem. Och då så sa Al-Hasan och Qatada, de kommer att kännas igen med kolsvarta ansikten och blåa ögon. Kolsvarta ansikten och blåa ögon, som Allah också nämner i surat Taha. På samma sätt som el-mu'minun kommer att kännas igen blurra wa tahjil, med upplysta kroppsdelar på platsen där de gjorde wudu. Som ni vet i hadithen om wudu, eller hur? Att min umma kommer att komma warran muhajjalina yawm al-qiyam, yani min athar al-wudu. Att de kommer att komma på domedagen med ljusa ansikten, armar och fötter på domedagen. Och som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, den dagen vissa ansikten kommer att lysa upp och den dagen andra ansikten kommer att förmörkas. Så att de kommer att kännas igen. Man behöver inte fråga vem är mu'min och vem är kafir på domedagen. Utan det är klart och tydligt Alla känner igen varandra på domedagen. Går inte att dölja, som det här livet. Det går att dölja. Jag är ens sanna jag. Men i nästa liv går det inte att dölja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Så Allah säger då sen här att detta är helvetet vars existens dessa mujrimin förnekar. Och där ska de vandra mellan en eld av skållhett vatten, eller mellan eld och vatten. Så här nämner då Allah Azza wa Jalla att Allah först då kommer att de kommer att kännas igen vid simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam, och de kommer att greppas med sina pannluggar och sina fötter. De känns igen, som vi sa, och de kommer då greppas i sina pannluggar och sina fötter. Och då säger Ibn Kathir, yani az-zabaniya kommer att tejma. Yani kommer att slå ihop deras pannor och deras fötter. Kasta dem i helvetet. Och Ibn Abbas säger, de kommer ta dem i pannan och fötterna och krossa dem ihop. Så som man krossar ved. In i ugnen. Taib. Och Dahak sa man kommer att ena mellan deras pannluggar och deras fötter i bojor bakom ryggen. Och Suddi sa liknande. Man kommer att ena mellan deras pannlugg och deras fötter och binda fast dem. Binda fast deras fötter i pannan. Eller bakom ryggen. Och det här nämnde vi också i innan vi talade om tafsir i surat Zumar. Just det här att de kastas på sina ansikten i helvetet. Och vi sa ju att har man möjligheten när man kastas mot någonting, man faller mot någonting, så skyddar man ju alltid ansiktet. Det ligger i reflex i människan. För vi har alla viktiga organ där. De slår dit och upp händer, garden, eller hur? Men varför gör inte folket i helvetet det? För de kan inte. För att deras fötter och ben och armar är fastkedjade bakom ryggen med pannan. Och kalkos, yani, som en båge kommer de vara. Yani, som en rund ring kan man säga. En liknande audubilla. Ni kan ju föreställa er det här scenariot. Må Allah skydda oss. Och sen säger då Allah Azza wa Jalla att det här är det helvetet som ni al-mujrimin brukade förneka. Yani, den här elden är den elden som ni brukade förneka. Att den ens existerar. Nu är den här framför er. Och ni ser den. Och det här kommer att sägas till dem. När de ska kastas i elden i det här tillståndet. Så kommer det sägas till dem. Hadihi jahannam. Allati yukadibu biha al-mujrimun. Att det här är den elden. Eller jahannam. Som en mujrimun då brukade förneka. Det sägs till dem. Som förnedring. Påminnelse. Smaka nu. På straffet. Och sen så nämner Allah Azza wa Jalla då att de kommer där i elden att gå mellan hamimin an. Yani de kommer att straffas i jahim, i eld, och ibland kommer de att få dricka el-hamim. Och el-hamim är en sharab, en dryck som är som en nuhas el-mudab, som är som smält koppar, som får deras inälvor att explodera, att spricka. Och an, hamimin an, betyder här yani, en dryck som är så varm den kan bli. Yani, den har nått toppen av hetta. Det går inte att få någonting varmare än så. A'udhubillah. Men också en subhanallah, en tankeställare, hur straffet i helvetet är det absolut värsta straffet man kan tänka sig. Det finns ingen som helst yani, underlättnad. Det finns ingen paus från straffen. Det finns ingen sekund att andas ut, ta igen, samla kraft. Det finns ingen som helst skydd där man skyddar sig själv eller skyddar någon annan. Det finns inte en sån samhörighet där man åtminstone är tillsammans. Det finns inte. Man är bort från allt och alla. Man är själv, det är mörker. Den svartare är kära, fastbunden, fastkedjad. Eld från alla håll. Fysisk, psykisk, straff, tortyr. I all evighet. Straff mellan helvetet, variation på straff. Brinner i helvetet, en eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Och sen, pausen är att de då tas till det här vattnet som de dricker, som är som smält koppar. Tänk dig att stoppa smält koppar i munnen, vad som händer. Subhanallah. Och som Allah nämner i Koranen, fakatta, spränger deras inälvor. Subhanallah. De måste dricka den motvilligt. Finns inte heller, jag vill inte. Nej, de måste dricka den, tvingas att dricka den. Aubillah, subhanallah. Det här är på riktigt, det är inga sagor. Det här är straff som väntar folk som förnekar islam. Folk som inte vill underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Det är på allvar. Det är inte ett fängelse du går in. Eller vissa tänker det är lugnt, jag går till helvetet sen. Jag är ändå muslim, jag går till paradiset. Vem vill hamna här? En sekund, vem vill se den här platsen? Eller hur? Ja, om du vill. Det här är bara en droppe i havet av allt straff som finns i helvetet. Ja, och sen så säger då Ibn Kathir att då det här är straffet för al-mujrimin, syndarna, så nämnde då Allah azzawajal sen al-muttaqin och den rahma han kommer att ge till dem. Ja, så det talar vi om i nästa dags, inshallah ta'ala. För som vi sa, Koranen är matani. Den talar om de onda, de goda. Den talar om straffet, den talar om belöningen. Den talar om tawhid, den talar om kyrk. Så att muslimen ska ha full uppsikt över verkligheten. Vad som är rätt och vad som är fel. Och det är då man får den mest fullbordade kunskapen. Man vet vad som är rätt och vad som är fel. Det är samma sak inom allting, eller hur? Du studerar IT. Du vet hur en data ska funka och du vet hur en data inte ska funka. Du vet vad som är bra, du vet vad som är ett virus. Eller hur? När man har den fulla uppsikten så får man en fullbordad kunskap. Och det är så muslimer gör. Han lär sig vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är tawhid, vad som är kyrk, vad som är sunna, vad som är bidda, vad som är halal, vad som är haram. Och så vidare. Vad är egenskapen av goda människor? Vad är egenskapen av onda människor? Vad är god karaktär? Vad är dålig karaktär? Och så vidare. Så att man alltid har den här balansen i sin kunskap. Och därför inshallah avslutar vi den här suran nästa lektion med att tala om al-muttaqin och den enorma belöning de kommer att få i paradiset. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra oss från ahlul janna och att skydda oss från ahlul nar och deras mycket onda tillstånd. Amin.